Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla och älv och sjöar.
Radio Mises 136, idag är den 14 februari 2021. Och jag har Sven Larsson med mig igen.
Hej, kul att vara tillbaka.
Ja, hej. Tänkte vi ska prata lite grann om Europa här, för du skrev en intressant Europa-analys. Men vi kanske ska bara snabbt återkoppla till den här Trump-historien som vi pratade om. Jag vill inte säga mycket, bara säga att vi var båda förvånade.
Ja, jag måste säga att jag blev bestört över hur obändigt hans motståndare hanterade det här, hur osnyggt och på det hela taget så var ju processen var ju som om de hade bestämt sig vad resultatet skulle bli i förväg. Det observationen att de som det är en väldigt intressant observation att de som säger att de står för och försvarar demokratin och det demokratiska systemet, att de kan svika demokratin när det verkligen gäller. För min del så tycker jag det här valet visade att det finns ett politiskt skikt i toppen av det amerikanska samhället som sätter staten över individen, och det är precis antitetiskt mot, det är precis motsatt mot de fundamentala värderingar som vår konstitution är skriven på. Jag tycker det var det bästa man kan säga om det var att det är intressant. Trump fick dem att krypa ut ur skuggorna och visa sig öppet, och det är väl kanske det bästa man kan säga om hela processen.
Och det här fick dig lite grann att tvivla på demokratiska system, har jag förstått också.
Alltså, ja, ända sedan jag läste Churchill för evigheter sedan så har jag haft det där ringande i bakhuvudet att demokrati är ett svårt och slitsamt och jobbigt system, men det är det bästa vi har. Alltså, demokrati bygger ju på idén att alla som är del av det, alla som framförallt de som tar på sig att upprätthålla de demokratiska institutionerna ska liksom gå in med filosofin att det finns något som är större än mig själv. Och det där tycker jag, jag tycker man har sett allt mer, framförallt de sista, jag skulle säga 30 åren, att våra valda representanter, och det gäller inte bara här i Amerika, jag tycker det gäller i Europa, om man tittar på EU hur det är byggt, våra valda representanter har i allt större grad blivit administratörer med ett egenintresse, och det där, det ställer filosofiska frågor, oundvikliga filosofiska frågor om hur vi ser på det mänskliga samhället, på det civiliserade samhället och hur det ska styras och administreras. Alltså det här är, jag menar, du och jag, vi har växt upp i ett land och i en tid där vi har tagit demokrati och frihet för givet. Men jag börjar undra om vi verkligen inte måste sätta oss och tänka om, fundera om, formulera om konceptet med demokratikonceptet. Och jag har inga svar idag, men för min del jag har sysslat med politik sedan jag var 14 år gammal. Jag har arbetat professionellt med politik och ekonomisk politik framförallt, men inte helt och hållet. Jag har gjort det i större delen av min professionella karriär. Och jag har sett och varit verksam i politik i både Sverige och här, och jag fick en viss erfarenhet av det även när jag bodde i Danmark. Och för min del så, det är nästan som en existentiell fråga, om du förstår vad jag menar. Alltså man, det system som man har satt hela sin tillit till, man ser det systemet korrumperas ner i grundvalarna och det är en upplevelse i vår samtid som kommer att, så jag tror historien kommer att ha väldigt mycket att säga om. Och jag hoppas vi kan vara med och så att säga formulera den historieskrivningen i någon mening.
Jag förstår vad du menar där med existentiell fråga. För jag har ju släppt det där med demokrati sen. Ja, det är väl över 10 år sedan nu i det här laget. Börjar närma sig 15. Men när jag gjorde det, jag minns tydligt hur jag åkte igenom en... Det var när jag liksom ifrågasatte hela det ekonomiska systemet. När jag insåg att den som pajar ekonomin hela tiden, det är ju staten. Trots att den hela tiden säger att den är där för att stabilisera ekonomin. Det stämmer ju inte alls. Och så funderar jag, är det så att det finns flera områden där staten säger sig vara nödvändig, men den kanske inte är nödvändig eller rent av förstör? Och så börjar jag liksom dra lite den tråden och så ja, det rasar ut en massa konstiga grejer. Till slut så var jag tvungen att inse att nej, vänta nu. Jag tror inte på det här längre. Och sen kommer jag ihåg att jag åkte genom en tunnel där någon hade sprayat så här anarkist. Ja, ah, en annan värld är möjlig. Jag tänkte, nej men vänta nu. Jag kan inte vara anarkist heller.
Ja, just det.
Det går ju inte. Och sen så har jag, ja, sen har ju min syn på det här liksom utvecklats vidare. Och kommer fram till att, ja, för det första är jag motståndare till liksom, vad ska man säga, oprovocerat våld. Vilket även en demokratisk stat ägnar sig åt. Oprovocerat våld och hot. Betala eller så fängslar vi dig. Ja, men jag har inte gjort något. Nej, men du ska betala. Ja, okej. Okay. Så jag är motståndare till det. Men sen så finns det också det här praktiska. Hur fungerar människor? Vi bor i samhällen tillsammans med andra. Vi har vissa gemensamma intressen som behöver lösas. Men är skåningens sjukvård, är det en fråga för norrlänningen att lägga sig i? Eller rent av EU-byråkraten? Eller kan sånt här lösas lokalt? Så att för egen del så har det här utvecklats från att vara liksom det vanliga demokratiska moderat synsättet till vad anarki och sen så kanske med att ja, vi kanske den enda lösningen här är små lokala samhällen. Ja, och det är samma följd lite grann med att jag hittade en filosof som hade formulerat det här bättre än jag då. Men jag förstår vad du menar, det här med att det är en existentiell fråga, för jag kände också när jag insåg att vänta, jag är inte demokrat.
Ja. Ja, nej men visst va. Jag kommer ihåg en intervju jag såg på, undrar om det var på BBC. Någon gång på 90-talet, det var i samband med att man började förbereda för att lämna tillbaka Hongkong till Kina. Så var det något brittiskt journalistteam som var i Hongkong och intervjuade folk hur det var att leva där. Och jag minns speciellt en person som sa så här, alltså fick en fråga. Ja, men ni har ju, politiska ledare här i Hongkong, de är ju inte demokratiskt valda nu. Alltså man pratar om det kinesiska systemet och jämförde med det. Och de är ju inte demokratiskt valda, de är ju tillsatta. Och han ryckte på axlarna och sa att folk får säga vad de vill. De får bo var de vill, de får utöva vilken religion de vill, de kan tjäna precis hur mycket pengar de vill. Vad har de att klaga på? Och det är på något sätt det där fångar upp precis det jag tycker du pekar på. Och för min del, jag har väl aldrig egentligen det är intressant hur du kontrasterar demokratibegreppet mot anarkibegreppet. Jag är inte säker på att jag håller med om att det nödvändigtvis är en skillnad där, men det kan vara att vi definierar demokratibegreppet olika där. Vad jag har, så att säga, själv är jag ju libertarian, jag är det i traditionen av John Locke och Robert Nozick, och jag återkommer ofta i mina egna, i mitt eget författarskap och när jag jobbar professionellt med frågor kring välfärdsstaten, så återkommer jag ofta till, jag får ibland frågan, ja, men vad ska man ha istället för en välfärdsstat? Och när jag då pratar om privata lösningar på just som du säger sjukvård, personlig finansiell trygghet, pensionsfinansiering, alla de här frågorna, när man pratar om dem, ursäkta mig, när jag pratar om alla de här områdena och säger att det finns privata lösningar, då kommer ofta den här frågan, ja men vad ska staten göra? Och den skulle säga den filosofiska...
Men vad ska staten göra då?
Ja, just det. Så, den filosofiska frågan som jag brukar ta upp då, det är skillnaden just mellan det som Notes kallar för den ultraminimala staten och den minimala staten. Och det där blir lätt en filosofisk diskussion på en semantisk nivå. Men den praktiska meningen är lite grann den här bilden av Hongkong. Va? Att det spelar inte så stor roll om vi väljer vår statsminister eller vår borgmästare eller vad det nu kan vara. Om staten inte lägger sig i folks liv överhuvudtaget, utan att vi får ha ett civilsamhälle som på fria civiliserade villkor löser alla problem och interagerar och så att säga bygger och utvecklar samhället. Va?
Mm. Ja, precis. Och när man, jag brukar tänka på det så här. Tänk dig en... min slutsats är att egentligen, om man nu ska prata om styrelseskick, om man ska ha något, så spelar det egentligen inte så stor roll vad det är. Jag brukar säga att i liten skala så är till och med demokrati ganska ofarligt.
Ja, just det.
På en liten skala kan du ha vad du vill. Du kan ha en borgmästare, du kan ha en liten kung för ett litet kungadöme, du kan ha en demokrati. Du kan ha i stort sett vad som helst. Därför att folket är så nära makten att man kan hälsa på och knacka på och förklara att ja, det där är inte riktigt okej.
Okay. Ja.
Och alltså det handlar i slutändan om fysiskt hot mot den som anser sig ha makt. Och omvänt, ja men om demokrati är så bra, men tänk, då tycker jag vi funderar på det här med en global demokrati. Alla hela världen röstar om en global premiärminister eller vad du ska ha det, va? Ja, fast vänta nu, Sverige med sina 8 miljoner och så har vi Indien, Kina, Afrika tillsammans. Ja, man inser ganska snabbt att det här blir helt orimligt. Det vill säga, du kommer ha absolut noll att säga till om över ditt liv.
Ja, det där är en jättebra poäng. Och om jag får flika in där. Att jag tycker att det där är en oerhört intressant bild. Därför att vi växte ju upp i ett land som styrs av en traditionell parlamentarisk demokrati där majoriteten alltid har rätt. Det vill säga, majoritetens uttryck är alltid det moraliskt korrekta. Den anglosaxiska statsfilosofin, om man går tillbaka, det går ju egentligen tillbaka ända till när man uppfann statskonsten en gång under renässansen, det sakta utvecklades från dess, men den filosofin är att majoriteten inte har rätt att förtrycka minoriteten. Och det som har perverterat det där, framförallt från en ekonomisk synvinkel, det är ju välfärdsstaten, va? Där man anser att en majoritet har rätt att bestämma att en minoritet måste betala för en majoritets behov. Och där ligger på något sätt det har på något sätt kondenserat just den här filosofiska frågan om individens förhållande till staten. Alltså, står individen över staten? Är staten individens tjänare? Eller är det tvärtom?
Mm. Och det är det som gör att det demokratiska systemet får så perversa inbyggda incitament, vilket gör att den kan inte överleva något särskilt länge, därför att i varje valcykel så har jag känslan av att insatsen fördubblas hela tiden. Du har sett en sån här tärning som man spelar med, som man vänder från 1 till 2 till 4 till 8, 16. När man ökar insatsen så kan man vända tärningen, så dubblar man insatsen. Lite grann så där känns det i demokratiska system. I varje val så måste man bjuda över motståndaren. Och så trissar man upp då utbudet som man kommer med, och så måste man i nästa valet därefter så måste man bjuda ännu högre och så ännu högre. Och det man delar ut, det är ju olika typer av förmåner, det vill säga välfärdsstaten. Och det säger sig självt att ett system med sådana incitament.
Det där är en väldigt intressant bild, för att det är alltså säga en ökande marginalkostnad för en linjär utveckling av makten, alltså en exponentiell kostnadsfunktion för en linjär tillväxt i makten. Det är faktiskt en väldigt bra bild. Det är ju, dessutom så händer någonting annat när statsmakten kommer till en punkt där den inte längre har råd med alla sina behov. Och det har den inte. Det kommer alltid en punkt i en välfärdsstat. Det här är ekonomiskt väldigt välbelagt. Att det kommer alltid en punkt i varje välfärdsstat då den så att säga rycker undan mattan för sin egen existens. Den börjar urholka sin egen skattebas därför att helt enkelt, välfärdsstaten helt enkelt har blivit så stor att ekonomin stagnerar. Det här är mycket, mycket väl etablerat i ekonomisk politisk forskning. Och när det händer, den demokratiprocess som du beskriver, har då gått så långt att det politiska systemet självt inte klarar av att se vad man har skapat. Och det finns egentligen ingen bättre manifestation av detta än den europeiska unionen. Och vad som händer i den där punkten är att alltså, den politiska eliten, om man ska uttrycka sig så, den vet bara en riktning att gå. Och det blir då definitionsmässigt nästan mot en ekonomisk och en politisk avgrund. Va? Och jag tycker det är på något sätt, det kanske är så att vi står vid den punkten nu som den västerländska civilisationen, om man ska prata i svepande termer, kanske står där. Därför att vi har haft välfärdsstater som har nått sin övermognadspunkt, så att säga, den här stagnationspunkten. De gjorde det någon gång för ungefär 20-30 år sedan i de flesta fall. Den amerikanska välfärdsstaten är precis där nu, ligger lite efter, men så att den ekonomiska stagnationen har satt in, har cementerats, och det gör att politikerna inte längre kan bedriva det här överbudet som du beskriver, men de fortsätter att leva i en värld där de tror att de kan göra det. Och det här, det finns liksom ingen annan. Det som frustrerar mig i det här sammanhanget, när jag studerar det ekonomisk politik framförallt, är att när folk inte förstår, när folk saknar, som ska styra samhället, saknar en systemorienterad förståelse för samhället, då kan de inte heller, de kan varken konceptualisera eller än mindre ta sig an de här systemproblemen, vilket innebär att vi fortsätter och vad som kommer då, vad som händer då, det är det som är det skrämmande egentligen i det här. Vad är svaret på frågan, vad händer när våra stora offentliga system, politiska och ekonomiska, ramlar samman?
Nu är jag lagd så att jag ser fram emot den dagen. Men det är klart, det kan ju bli skakigt också. Det brukar bli skakigt. Det brukar man vilja starta lite extra krig och sånt där för att ta bort uppmärksamheten från de verkliga problemen.
Ja, vi lär väl se det under Biden. Vi är väl inte ingen alltför vågad förutsägelse att det kommer att bli ett par krig här inom de närmsta par åren.
Nej, han har ju parkerat lite bombflygplan i Norge också.
Ja, just det.
Nej, men det är väl egentligen är ganska lätt att förutspå framtiden. Jag brukar säga så här, allt man gör är att man tittar på en situation och så tittar man på vilka inneboende incitament finns här. Och sen när man har liksom klarlagt dem, då kan man räkna bort vilka är det som sitter på de här maktpositionerna nu. Därför att över tid så kommer de här positionerna besättas med människor som ser möjligheter med de här incitamenten och de här mekanismerna som finns. Och de kommer att utnyttja de här möjligheterna för sina egna önskemål. Så att man behöver egentligen bara titta på incitamenten som finns, mekanismerna, och sen så bara låta tiden gå. Så vet man ungefär var man hamnar. Och det är ju så med välfärdsstaten. Så som jag har diskuterat här.
Jo, och den är ju på något sätt har ju blivit någon form av katalysator för mycket av den demokratiska krisen också. Jag tänker på, jag har studerat och skrivit mycket om den grekiska krisen som jag tycker har blivit en slags manifestation just av den här systemiska sklerosis, om man ska uttrycka det så, som den moderna så kallade sofistikerade demokratin står för. I Grekland, vad som hände i Grekland var att välfärdsstaten helt enkelt nådde en punkt där den inte kunde finna, där den ramlade samman därför att av rent fiskala orsaker. Det fanns inte pengar nog att betala för välfärdsstaten. Och då råkade det vara så att Grekland var medlem av den europeiska valutaunionen. Och därmed så såg sig Europeiska centralbanken, EU och Internationella valutafonden legitimerade att stiga in och bokstavligt talat avsätta den demokratiskt valda grekiska regeringen därför att man inte var nöjd med deras ekonomiska politik. Och sen började man ägna sig åt en ren slakt på den grekiska ekonomin. Och det gjorde man alltså därför att demokratin inte genererade de resultat man ville ha, de ekonomiska resultat man ville ha. Det finns oerhört mycket att säga om det. Vi ska inte prata om Grekland just, jag tror att lyssnarna skulle finna det intressant att gå tillbaka och titta på just den här krisen. Därför att om det har funnits något exempel i vår samtid på ett land där folkets vilja i namn av demokratin egentligen har undertryckts, så är det just i Grekland, utan man genomförde ingen statskupp formellt sett. Alltså, det var inte så att militären gick in och tog makten. Det var en ren byråkratisk statskupp. Och man gjorde det därför att det fanns internationella ekonomiska intressen som ville ha en annan utkomst av den ekonomiska politiken än den som det grekiska folket önskade. Och det där, jag ser det där på EU-nivå också. Vi kommer att se det här i USA nu under Biden också. Vi kommer att se liknande tendenser. Och jag tror att det finns, för mig känns det som att vi har kommit till just till den här brytpunkten nu. Och det kanske är, som du säger, det kanske är bra att se möjligheterna i det. Därför att det är väl det bästa sättet att röra sig framåt i en sån här tid. Då.
Ja, jag tror det. Det här med Grekland är ju inte färdigspelat än. Utan det är ju en pågående, men det är den mest intensiva inledningen är ju över, men... Ja, det är inte färdigt, som man säger så.
Ja, nej, de är tillbaka med underskott nu. Och den grekiska ekonomin, alltså grekerna förlorade 25% av sin ekonomi under den där krisen 2009-2014, och de har inte återhämtat det. De har alltså deras levnadsstandard är nu ungefär var det, där den var när de gick med i EU i grova drag. Så de har alltså förlorat 20 år av levnadsstandard. Om man vill förstå vad det innebär, alltså vad de här icke-demokratiska strukturerna, vad de här skulle säga, rent fiskalt totalitära strukturerna gjorde med Grekland. Jag tycker det är intressant i det här sammanhanget när vi pratar om demokrati, vi pratar om statens roll i samhället, så tycker jag just att det här det är så oerhört väsentligt att förstå det här skeendet. För att om man vill förstå den praktiska utkomsten av det, så föreställ dig att många av de offentliga system som folk litar till i Sverige skulle kapas med mellan 50-90%. Föreställ dig att din inkomst som du har idag är samma som den var, eller någon som hade ditt yrke för 20 år sedan, men dina levnadsomkostnader är samma som idag, och så vidare och så vidare. Föreställ dig att skatterna har gått upp med närmare 40%. Va? Det här sker alltså i namnet av att bevara en statsmakt. Vem tjänar då statsmakten? När man kan krossa ett folks välstånd. Man hade 60% arbetslöshet bland ungdomar vid toppen av krisen i Grekland. Och som du säger, den är inte över än. Om man ska vara cynisk kan man säga att krisen har stabiliserats och permanentats. Jag pratade med en nationalekonom en gång som sa att som har jobbat med den grekiska ekonomin, som sa att Grekland kommer aldrig bli ett industrialiserat samhälle igen. Och jag tror att de aldrig sett. Men då kommer den här filosofiska frågan: vad är statsmaktens roll i samhället egentligen?
Eller som jag gillar att formulera saken, när demokratin och folkviljan inte längre stämmer överens. Vilket har då prioritet?
Ja, exakt. Mycket, mycket välformulerat.
Och sen kan man ju säga så här, äkta demokrati, det vill säga där folket faktiskt styr, det får man ju i ett libertarianskt samhälle där du får behålla din lön och du med din plånbok varje dag och i ditt samröre med dina medmänniskor, ja, bestämmer vad som ska produceras, vilka associationer som ska finnas och så vidare. Där har du äkta folkstyre.
Ja, och du som individ har full rätt att avvika från majoritetens åsikter. Om majoriteten beslutar att man ska ha skolor där pojkar får använda samma badrum som flickor och du inte vill att dina barn ska utsättas för det, då ska du ha din fulla rätt att som individ stiga ur det och hitta ett annat sätt att utbilda dina barn. Bara för att ta ett banalt exempel.
Ja, visst, visst. Det vore sann demokrati, sann folkstyre. Men det kommer väl här. Men först ska vi se den här nuvarande ordningen kollapsa. Men bara som slutkläm på det här med Grekland. Jag ser det som en ren plundring, det som skedde med Grekland utifrån. Och det är också vad jag ser att våra centralbanker och välfärdsstater givetvis också ägnar sig åt i USA nu till exempel med de här gigantiska paketen då, räddningspaketen som det kallas, och även EU givetvis. Det är plundring.
Ja, jo, jag tror att du har alldeles rätt där. Jag tror att du har alldeles rätt. Den plundringen är ju inte över, utan det ska vi säga, sluttampen på den, det är ju vad som sker när du har genererat höga inflationssiffror. Jag har räknat på vad den här monetära expansionen kan tänkas och göra i former av inflation. Om man tittar på det här monetära inflationsgapet i den amerikanska ekonomin, så ligger det någonstans, det pekar någonstans på mellan 9,5 och 10% inflation i slutet av det här året. Och hur man kommer dit är en lång historia, men jag vet att det finns många i jag vet att det finns många i den politiska ledningen i det här landet som gärna vill se inflation, därför att de tror att det ska på något sätt lösa statens den federala statens skuldsituation, alltså ska deflatera det. Det är ju inte så det fungerar, men det finns en konventionell visdom som säger att det är så. Återigen då, så sätter man alltså statsmaktens intresse först. De som kommer att tjäna på det här, de kan ju redan spekulera mot den här inflationen och tjäna pengar på det. Och de som kommer att förlora är naturligtvis vanliga skattebetalare. Va? Så att jag tror att du har absolut fatt i någonting väldigt viktigt där.
Ska vi titta lite grann på din rapport här? Du driver ju en sajt här som heter The Liberty Bullhorn, där du gör ekonomiska analyser.
Just det.
Och den kan man prenumerera på. Jag har ju blivit lite prenumerant här på den, så jag får dina rapporter här. Och den är inte, vad ska jag säga, du är inte riktigt österrikare om man säger så. Rent österrikare, men du har ju många samma sätt att se på saker och ting som österrikare gör.
Ja.
Det hindrar inte att man som ren österrikare har mycket att hämta här. Jag tycker det är väldigt intressanta grejer du skriver faktiskt.
Ja, tack.
Och nu pratade du här då om situationen i Europa. Det är ju mycket fokus på vad som händer i USA nu, men din tes här är att det är ännu värre i Europa. Och det här glädjer mig, för jag vill att Europeiska unionen ska kollapsa under sin egen orimlighet. Så att, berätta.
Ja, alltså jag har ju studerat Europa. Jag kandiderade faktiskt till Europaparlamentet för något litet obskyrt parti 1995. Jag halkade in på ett bananskal där och blev satt på listan. Så jag har liksom, mitt intresse för den Europeiska unionen har väl hängt i sedan dess. Jag var ju aktiv på nej-sidan i folkomröstningen om EU. Den Europeiska unionen är i sig själv inte en ska vi säga mellanstatlig organisation eller någonting sånt. Det är en återupprättelse av, i administrativ mening, den gamla europeiska feodalstaten. Alltså de som pratar om ett demokratiskt underskott i EU har faktiskt rätt. Det är väldigt intressant att titta på det. Men på den ekonomiska sidan så EU har byggdes kring makroekonomiska principer som var omöjliga att driva i praktiken. Det finns mycket skrivet om det här, jag ska inte gå in på detaljerna, men konsekvenserna av det är att när EU väl kommer till en kris, en ren ekonomisk kris, så har man inte de instrument som en traditionell nationell regering skulle ha för att lösa problemen. Och det har delvis att göra med den här separationen, att man har en monetär union men man har ingen finanspolitik på EU-nivå, tack och lov alltså. Men det har delvis att göra med det, men det är också så att det finns inskrivet i EUs konstitution en massa konstigheter om hur de ska bete sig, bland annat då så ska de ha en, de ska alltså sätta ett tak på statsskuld och på budgetunderskott, men de har inga medel att se till att de hamnar där, att de hamnar på rätt sida om de där. Alltså det finns väldigt mycket konstigheter i det där. Men som situationen är idag så har den stora statsmakt som är, ska vi säga, förhärskande i EU på nationell nivå, den har då först och främst nivellerats över de sista 20 åren som EU har funnits. Så man har alltså konvergerat välfärdsstaterna så att alla har ungefär lika stora välfärdsstater. Och för det andra så har man cementerat underskottsfinansieringen i den. Alltså det är intressant att gå och titta på hur många länder i Europa som har kört underskott de senaste 20 åren. Det är en förfärande stor andel. Och den här stora välfärdsstaten som vi pratade om tidigare, så finns det alltså en brytpunkt när en stor välfärdsstat orsakar ekonomisk stagnation. EU är där, och det är alltså man lider av en långsiktig ekonomisk stagnation som man inte tar sig ur. Så det är ett problem man har skapat. Relaterat till det här är en kronisk fiskal kris, alltså en kris, budgetunderskott och statsskulder som hela tiden ökar. Och för att hantera det så har Europeiska centralbanken frångått sin monetära konservatism som man har inskriven i sin konstitution och som man skapades på basis av. Så man alltså börjat trycka pengar för att finansiera de här underskotten. Och när man gjorde det under lång tid, det har man ju gjort alltså i 10 år nu, mer än så. När man har gjort det tillräckligt länge, då har man tryckt ut så mycket pengar på marknaden, i det ekonomiska systemet, att man börjar påverka även banksystemet, och att de finansiella marknaderna slutar att fungera som marknader. Och vi kan gå in på detaljerna sen, men vad som har hänt som orsak av det här, det är alltså att EU nu har ett banksystem som befinner sig i en kronisk kris, där systemet egentligen bara kan överleva på att EU fortsätter att trycka pengar. Och det är oerhört intressant hur det här har hänt. Det är ett intrikat problem, men alla de här delarna hänger ihop och är liksom centrerade runt den här idén att det är statsmakten som bäst löser folks problem, det vill säga välfärdsstaten. Och när de problemen inte blir lösta som statsmakten vill, då expanderar statsmakten och försöker att lösa problemen ännu mer. Det är den filosofin som har skapat de här problemen. Och så länge den filosofin är förhärskande, så kommer de här system komponenterna i den europeiska ekonomin kommer att fortsätta att dra ekonomin ner. Och jag tror att det snart bryter i, att den monetära unionen snart, alltså att eurozonen snart bryter samman under det här. Jag kan inte se något annan utkomst av det.
Ja, men det är ett exempel på en inrättning som har helt skeva incitament.
Ja, absolut. Absolut, va. Om jag får gå tillbaka till det här med, alltså jag ser det som att centralpunkten här, alltså det vill säga navet i det här, det är just dessa fiskala problem som man har skapat. Om du har en stat som inte kan dra in tillräckligt med skatteinkomster för att betala alla sina åtaganden. De har lovat folk allt möjligt med hela himmel och jord. Och man har öppna gränser då, så det kommer alltid in mer folk som vill ha ännu mer och så vidare. Och om man har det som, jag skulle säga, premissen för den ekonomiska politiken, då måste man på något sätt skaffa fram de här pengarna. Den europeiska unionen, eller jag ska säga så här, när en stat inte kan betala för sina åligganden, då händer en av två saker. Antingen så höjer man skatterna eller skär ner på utgifterna, eller så förlorar man sin kreditvärdighet. Och av politiska skäl så kan man inte göra de två första sakerna längre än till en viss punkt. Så att när underskotten då fortsätter och statsskulden växer, då urholkas också den här statens kreditvärdighet. Det som har hänt i flera länder i Europa. Åtskilliga länder i Europa har faktiskt förlorat någon del av sin kreditvärdighet vid något tillfälle. Och när det händer, då blir det dyrare för den här delstaten att låna pengar. Då hamnar man i en cirkel där, ond cirkel, där man av marknaden, av statsskuldsmarknaden, tvingas till att fatta beslut som man ideologiskt är motståndare till. Men Europeiska centralbanken har gått in och kapat det där. De köper upp statsobligationer oavsett kreditrisk och lovar att betala som om alla hade tysk kreditvärdighet. Va? Och det gör att man har kapat den där marknadsmekanismen, men det innebär också att man måste fortsätta att trycka pengar för att köpa dessa statsobligationer, därför att underskotten slutar ju inte bara för att du lovar att köpa statsobligationer från de länderna. De fortsätter ju bara trycka statsobligationer då för att få pengar. Va?
Sammanfatta, ja. Vad det här betyder är att staten eller EU trycker upp pengar istället för att dra in skatt.
Ja.
Eller staterna gör det här då som en annan sätt att finansiera sig.
Ja, precis. Alltså monetiseringen har blivit en permanent finansieringskälla för en del av välfärdsstaten. Och när man inte har tillräckligt många människor på den vanliga statsskuldsmarknaden som vill köpa de här statsobligationerna, då har man gått till bankerna och sagt att ni ska få jättebilliga lån av oss, så kan ni gå ut och köpa de här statsobligationerna och ha som, ska vi säga, grundtrygghet i er portfölj. Och bankerna tyckte ju det där var jätteroligt, därför att då fick de ju gratis pengar av centralbanken och sen kunde de gå ut och låna ut dem till folk, ta högre risker då och exponera sig själva för alla möjliga olika typer av risker. Men det funkar ju bara till en viss punkt, därför att till slut så börjar de här lånen som du ger ut, som du finansierar med de här billiga pengarna från centralbanken, de börjar ju då bli börjar betala sig dåligt, därför att du tar allt större risker. Du bryr dig inte om riskexponeringen därför att det är så billigt med de här lånen. Så vad som har hänt då, det är alltså att på grund av att Europeiska centralbanken vill att vanliga kommersiella banker ska köpa statsobligationer, så har man också motiverat, som du pratade om incitament tidigare, att man har skapat incitament för de här bankerna att gå ut och ge ut lån på allt mer osäkra villkor. Och då kommer vi tillbaka till det här med att ekonomin är stagnerad. När du har en stagnerad ekonomi, då är marknaden för kommersiella banklån är begränsad. Den växer inte. Den står stilla. Så det blir allt svårt. Det går fortare för bankerna att fylla upp den marknad som finns för bra lån, för folk med bra kreditvärdighet. Ska man fortsätta expandera utlåningen då, så måste man ge sig ut i, så att säga, de kreditsvaga utmarkerna. Och det är det bankerna i Europa har tvingats att göra, eller har motiverats att göra av ECB. Va? Därför att ECB vill att de ska köpa de här statsobligationerna, ge dem billiga pengar och sen tar de billiga pengarna och går ut och lånar ut i kreti och pleti. Och när de gör det och exponeras för den här stagnerande ekonomin, då går det ganska fort för dem att börja få problem i den andra ändan. Och vad gör ECB då? Ja, de inser ju inte att de har gjort fel, utan då fortsätter de att pumpa in pengar i banksystemet så att man, för att kompensera bankerna för att allt fler av deras lån på den öppna marknaden inte betalar sig längre. Alltså situationen är så absurd. Det är som de gamla medicinarna som trodde att åderlåtning botade sjukdomar, va? Om man inte blir frisk för att du tagit ut en halv liter blod, ja, men då tar du ut en halv liter till.
Mm. Ändå tror jag det har större positiv effekt än det som centralbanken ägnar sig. Men det är intressant här, för varje centralbank säger ju alltid i början av sin historia, nej, det här är en oberoende institution, vi lånar inte ut, vi trycker inte upp nya pengar och ger till staten, vi är oberoende. Så låter det alltid. Och sen, men det här går man ju lätt runt då, genom att centralbanken ger pengar till bankerna som sen får incitament att köpa upp statsskuld. Så man bara går igenom via banksystemet istället och säger att okej, vi ger inte pengar till staten, men vi ger till bankerna, så får bankerna köpa upp det här då. Men när det här till slut, när det här blir, liksom går sönder, då låtsas man inte ens längre, utan då blir det mer och mer direkt att centralbanksystemet köper av staten på olika sätt. Men det börjar alltid så vackert med den här oberoende centralbanken.
Oh ja, det gjorde det verkligen vad gällde Europeiska centralbanken. När den lanserades så var det, skulle det vara en bastion av monetär konservatism, och det var ingen ände på hur hög travande man motiverade den här centralbanken. Och jag var ärligt talat en av dem som trodde att de faktiskt hade fatt i någonting bärbart i det avseendet. Men det gick ju ganska fort att bli besviken på dem, därför att det tog 2-3 år innan de började nalla på de där gränserna lite grann. Och sen kom då den recessionen 2008-2009, och de slängde ut alla sina principer genom fönstret och började bete sig som, jag menar, jag ska inte säga Zimbabwe och Venezuela, men det är väl mer en gradskillnad, en artskillnad, om man ska vara riktigt ärlig. Va?
Men det här var ju också att man, för att sälja in det här till tyskarna till att ersätta sin egen riksbank, så var man ju tvungen att ha sådana här ganska hårda krav då. Så gick väl tyskarna med på det här till slut, men de blev ju också dragna vid näsan då.
Ja, verkligen. Alltså tyskarna är verkligen de som har fått betala för det här. De tjänade ju på det i början, därför att när man införde euron så kalibrerade man den så att tysk export blev billig till resten av Europa, men alltså andra länder hade då en handelsnackdel inom den här monetära unionen. Det där har ju förändrats med tiden. Va? Och tyskarna har ju inte direkt tjänat på det här. Den tyska ekonomin har ju varit, alltså, stått stilla väldigt länge nu, i många herrans år. Det är intressant för övrigt att när vi pratar om det och tittar på vilka länder som faktiskt växer i Europa. Två av de tre starkaste ekonomierna är Ungern och Polen, som står utanför valutaunionen och som i väldigt hög utsträckning styrs enligt principen att det är nationalstaten som äger och att styra sitt eget land.
Radikal idé.
Ja, precis. Medan länder som Tyskland, ja, Sverige också, det enda som har hållit den svenska ekonomin gående är ju att man har konsumtionslånat och att man har haft exporten. Men i övrigt så har den svenska ekonomin inte gått särskilt bra. Frankrike har haft väldigt stora problem och så vidare och så vidare. Så att det går liksom tillbaks till det här frågan om vad är det som egentligen är väsentligt? För när du nämner centralbanks, alltså skiftet till centralbanks filosofi. Det har ju skett inte därför att man ville hjälpa ekonomin att växa i Europa, utan det har skett därför att man ville bibehålla en stor ohållbar välfärdsstat.
Har du någon känsla för hur mycket finansiering man kan få ut av centralbanksystemet kontra skatt? Alltså du kan ju inte ersätta hela skatteintaget med att trycka upp pengar. Men har du någon känsla för liksom proportionerna här? Hur stor del av finansieringen kommer via sedelpressen jämfört med skattebasen.
Ja, om man tittar på hur stor är monetiseringen av underskotten och hur stora är underskotten i förhållande till de offentliga utgifterna. Det handlar om några få procent just nu. Men det varierar mycket. Det är alltså på aggregerad euronivå, men det varierar mycket stort mellan länderna. Jag vill inte ge några exakta siffror vad gäller olika länder. Men...
Nej, men jag tänker mig också att det är den storleksordningen, några få procent. Så det går ju inte att liksom bygga upp hela... Det finns ju de som fantiserar om att vi behöver ingen skatt. Vi kan bara trycka upp allting.
Ja, det är modern penningteori.
Ja. Ja, men då skulle det bli totalt... Jag förespråkar inte skatt, men gör man det, då pajar ju hela
penningsystemet. Ja, och det har vi, det har vi alltså ovedersägliga bevis för. Alltså modern penningteori, MMT, är en villfarelse ska man prata virus, alltså ett intellektuellt virus, så har du någonting där som är obotligt. Jag är väl bekant med den teorin, därför att jag tillbringade en sommar på det universitet i Kansas City där modern penningteori föddes, och jag kände på den tiden flera av dem som de drivande nationalekonomerna bakom det där. Modern penningteori, MMT som det förkortningen är på engelska, är precis just exakt vad du säger. Det är en teori som påstår att man kan trycka pengar och finansiera i princip hela välfärdsstaten. Det finns inget bättre exempel på vad den teorin ställer till med än Venezuela, för det är exakt så man gjorde där. Här i USA så har vi en större del, alltså monetiseringen har gått längre här. Och det är väldigt oroande därför att underskotten finansierade ungefär 25% av den federala statsmaktens utgifter före den ekonomiska nedstängningen förra året. Vid slutet av 2020 så låg det nog, jag tror det var runt 43-44%. Det var ju meningen att det skulle vara exceptionellt, och det kommer väl att visa sig vara det, men jag tror att andelen underskott kommer att fortsätta vara betydligt högre än 25%. Och där är en väldigt stor del av det kommer att finansieras med monetär, med penning, att trycka pengar helt enkelt. Biden-administrationen visar överhuvudtaget ingen förståelse för att det är ett problem, utom Janet Yellen som lite grann lovar att kanske möjligen titta på det. Men här är vi definitivt vid den punkten, just den punkt som du far efter, att vi kan inte finansiera mer. Vi kan inte trycka mer pengar och finansiera välfärdsstaten, därför att det spiller över inflation nu. Och vi ser redan tendenser till inflation i den amerikanska ekonomin.
Mm. Just det. Bra. Någonting mer i... Europa, världen här som jag har skrivit om, som jag kan nämna.
Ja, jag tycker det är väsentligt att gå tillbaks och peka på just hur den här rigiditeten i systemet, alltså att man och den fundamentala avsaknaden av intellektuella insikt. Jag har tittat själv efter ekonomisk forskning som på något sätt har någon sorts bäring på hur Europa styrs idag, för att se om de här problemen finns omtalade. Och det finns i praktiken inte. Du ser en och annan som sitter och pratar om någondera, framförallt om bankkrisen i Europa finns det folk som skriver om, men det är inte akademiker, utan det är folk som arbetar i det finansiella systemet. Avsaknaden av debatt omkring de här problemen tror jag är det allra mest slående. Och det föds av att de statsstrukturer som har orsakat det här är byggda på en tvångsmässig konsensus. Va? Du är tvungen att hålla med dem som sitter högre upp i strukturen för att du ska kunna komma in och få arbeta där. Och så rekryterar man då, när de högre upp går i pension, så rekryterar man då ja-sägare underifrån. Hela systemet blir, ska vi säga, en intellektuell referenscirkel bara. Det är nog det som oroar mig allra mest. Därför att när makthavare inte ser att deras makt är på väg att implodera. När de väl kommer till den punkt där de inser krisen, de inser det långt efter folket, så reagerar de alltid med panik. Och det är återigen, jag gillar inte att vara domedagsprofet, men det jag ser hända är just det här, att hela den här krisen, den här systemkrisen som vi har pratat om, den hänger så intimt samman med en politisk kris och en demokratisk kris i Europa, att jag hoppas att Europa kan göra en positiv transition ut ur det här experimentet som du pratar om, och det är mycket möjligt att det kommer att ske, att det kommer att vara länder som Ungern, Polen, förhoppningsvis Sverige kan komma med där. Danmark kanske som börjar se att det är nog bäst att vi tar tag i de här problemen, lämnar den där strukturen, låter den implodera och sen bygger så att säga en ny framtid utan EU. Det är mycket möjligt att det är dit det kommer.
Det vi ser med Brexit här nu också, man kan ju ha synpunkter på den här dealen som det nu heter, va? Dealen är ju bara ett sätt att försöka hålla Storbritannien kvar och inte tillåta dem att konkurrera.
Ja, och straffa dem framförallt och sätta ett varande exempel, va?
Ja, precis. Det går inte att ge dem samma villkor som Japan eller Kanada eller någonting sånt, utan de ska ha sämre villkor som straff för att de har tagit tur. Men det jag tror kommer hända här är att britterna kommer att vilja ha mer frihet än vad de har fått i den här dealen. Men jag har också sett redan att EU har redan börjat nalla på sina löften här och tagit sig större frihet än vad som har överenskommet. Men jag tror att i takt med att det här skeppet sjunker så kommer Storbritannien i större grad vilja vara fria. Och det EU fruktar mest med det här, det är att det ska visa sig att det går bättre att vara utanför EU. Så att andra ska få för sig idéer om att vänta, vi kanske skulle testa det där som britterna har gjort.
Just det, ja, precis. Precis på det sätt som länder i östra Europa har visat att det går bättre att stå utanför euron, så visar Storbritannien att det går bättre att stå utanför EU. Just det.
Nej, det kan ju bli riktigt farligt om flera får för sig att...
Ja, men det var ju det den grekiska krisen handlade om också. Man var tvungen, man ville statuera ett exempel. Så här behandlar vi länder som försöker att föra sin egen ekonomiska politik. Därför att i Grekland så började allt fler partier i det grekiska parlamentet att prata om att återintroducera drakmen, alltså att lämna den europeiska valutaunionen. Och det var vid den här tidpunkten när de här diskussionerna kom upp, alltså 2010-2011. Det var ju alltså ett rött skynke för eurokraterna. Och precis på samma sätt som Brexit sen har blivit det för EU som helhet.
Bra. Nej, men det låter ju alldeles lysande. Det låter ju som att det här är hur hållbart som helst. Hur ska man... förlåt.
Ja, när vi lever i det blir väldigt intressant intressanta tider så att säga.
Och jag har tror hört att de här tre kinesiska förbannelserna. De går så här: May you live in interesting times. Det är alltså förtäckta förbannelser. Och en annan är: May you be recognized by people in high places and may you get what you wish for. Den första här, may you live in interesting times, är det vi gör nu.
Ja. Oh ja. Ja visst, och man kan väl säga att de som ville ha EU, de har verkligen fått allt de önskade och mer därtill. Jag sa det ofta till folk före valet här i USA i höstas, att var försiktig vad du önskar när du röstar, för att du kan få det i större proportion än vad du inser. Det är väldigt, väldigt bra, väldigt bra poäng.
Ja, är det något man kan göra för att dra nytta av detta som du ser?
Jag tycker att det, absolut. Alltså, jag tror att det är både, alltså från den intellektuella nivån och ner till praktiska omständigheter. Intellektuellt sett att tänka utanför de konventionella visdomarna, att fundera just kring de här frågorna. Vad är egentligen ett fungerande samhälle? Vad är ett önskvärt samhälle? Är det verkligen så att vi måste forma våra samhällen på det sätt vi har gjort de sista 80-100 åren? Eller finns det andra samhällsformer som där vi som kan vara mer fria som individer och som kan fungera ändå? Det är ända från den nivån ner till, jag tror, det praktiska. Jag skulle uppmana alla, ärligt talat, att i praktisk mening förbereda dig på att du kommer att leva i en tid med hög inflation och stor ekonomisk osäkerhet. Och ordna ditt liv så mycket du kan efter de principerna. Jag är alltså absolut ingen domedagsprofet, men jag måste också vara realist. Därför att jag ser hotet av hög inflation. Och jag menar, får vi det här i USA, så får vi det i Europa också. Det är helt klart. Och hög inflation, jag pratar inte om 5%, jag pratar om 10% i början. Och sen kan det stiga i princip hur högt som helst. Vilket innebär att den vanliga ekonomiska infrastruktur som vi är vana vid, den bryter samman i de lägen. Och då gäller det att man är förberedd för att kunna ta hand om sina egna liv och sina familjer i mycket större utsträckning på egen, alltså självhushållning i någon mening, i mycket större utsträckning än vi är vana vid. Så det tror jag är ett råd att ta just nu. Och sen får vi se hur det här utvecklar sig, va? Men det är väl åtminstone det första steget.
Skadar aldrig att förbereda sig. Det som är... Nej, en försäkring tar man ju inte för att man tror att huset ska brinna ner, utan för att man, det finns en risk för det, men man vill inte. Om det just kommer det. Så vill just man kunna vara beredd för det. Sen finns det den här eviga frågan. Svenskarna är ett väldigt högt skuldsatt folk då. Och då finns den här filosofin att, men om man skuldsätter sig maximalt och låter inflationen äta upp skulden, är inte det en bra sätt att nyttja det här? Så finns det de som säger att nej, jag vill vara skuldfri och fri.
Ja, alltså men precis, va? Det finns en myt att inflationen raderar ut skulden. Den gör det för statsmakten. Kan göra det för statsmakten, ska jag säga. Det är inte alls säkert att den gör det. Men på det privata planet så gör den inte det. Och av det enkla skälet att inflationen teoretiskt sett ska ens löner öka med inflationen, men dina ledansomkostnader ökar alltid snabbare. Det är liksom effekten av det. Det är det enda sättet som inflationen äter sig in i ekonomin på, är att den deflaterar dina löner, vilket innebär att dina skulder blir dyrare. det är tyvärr en sanning.
Sen är det ju så här att om du maximerar din skuld för att du tror att inflationen ska äta bort skulden, vilket den kanske gör, men du ska ju också kunna betala din ränta och dina skulder på det här. Och i ett sånt här scenarium så är det ju högst osannolikt att du har ditt jobb kvar.
Just det, och det är stor sannolikhet att räntorna rusar iväg också. Det gäller alltså... Skuldsättning är aldrig bra i någon mening. Alltså, man behöver ha lån. Men den skuldsättningsnivå som svenska folket har hamnat i nu den håller så länge skuldpyramiden fortsätter att växa, så att säga. Men när den brakar samman, då blir det... Då blir det väldigt otrevligt att ha skulder, därför att det är väl det sista som försvinner här i världen, det är väl de skulder man har. Frågan är väl vad som kommer att hända med det svenska banksystemet och sådär, om Sverige under en panisk situation skulle välja att gå med i euron. Det är en helt annan fråga som vi inte ska gå in på nu, men det finns så många osäkerhetsfaktorer i det här, så att jag tror att det bästa man kan göra i det här läget är att försöka att minimera sin exponering mot den här osäkerheten och maximera sin egen kontroll över sin vardag i någon väldigt pragmatisk mening. Va?
Precis, den gamle räven Göran Persson sa ju att den som är satt i skuld är inte fri. Och det har han ju helt rätt i. Man sover gott om man är skuldfri.
Ja, just det. Ja, det gör man faktiskt.
Bra, då så. Nej, men Liberty Bullhorn rekommenderas. Gå in där och titta.
Libertybullhorn.blog.
Just det.
Just det.
Där kan man då prenumerera, få intressanta ekonomiska perspektiv. Det här är lite, som sagt, lite annat än vad vi brukar göra i den österrikiska sfären. Vi brukar inte syssla så mycket med siffror och statistik och ekonomisk historia, som man kan kalla det här. Men det är väldigt intressant ändå. Man får perspektiv på saker och ting. Och det är alltid intressant att se hur det har gått för. Man får sinne för proportioner, hur stora är problemen och så vidare. Så att, jag rekommenderar det här varmt.
Ja, tack. Tack för det.
Och så tackar jag dig för att du kom här idag. Och vi hörs snart igen, hoppas jag. Vi kanske pratar om Grekland nästa gång.
Ja, det kanske vi gör. Tack ska du ha.
Ja,
nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla och älv och sjöar bryta isens band och muntert bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikes kant, det lyser violett kring.